Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST. That's 15% off at Burrow.com/ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej! Den här veckan blir det livepodd. Jag fick nämligen förmånen att prata om hjärtat på Nobel Prize Museum i Gamla stan i Stockholm i ett samarrangemang med Hjärt-Lungfonden. Det handlade om hjärt- och kärlsjukdomar, forskning och om hur vi kan uppmuntra till fysisk aktivitet och mycket annat. De eminenta personerna jag gör den här podden med heter Ida Wahlström som producerar och Gustav Wolf som redigerar. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen. Och även om vården blir bättre så finns det fortfarande anledning att fundera på hur vi kan leva på ett sätt som är snällare mot våra hjärtan. Stora framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har antalet dödsfall i hjärtinfarkt halverats i Sverige de senaste 10 åren. Men hur ska vi leva för att ta hand om våra hjärtan? Ja, det får ni veta snart. Så varsågoda, ett samtal om hjärtat och hur vi ser till att det slår så länge som möjligt direkt från Nobel Prize Museum i Stockholm.
Hej, vilken otroligt stor publik. Det är ju helt sjukt. Det är ju nästan som om Westlife skulle spela på Hovet. Hörrni, varmt välkomna till den här programpunkten som vi har kallat Nyfiken på hjärtat och som är en samproduktion mellan Nobel Prize Museum och Hjärt-Lungfonden. Och för att lära oss mer då om hur vi lever ett hjärtsmart liv så har vi bjudit hit 3 personer som på olika sätt belyser hjärtat, fysisk aktivitet och ett hälsosamt liv. Och nu är det dags för mig att presentera dem och då ger ni dem en varm applåd såklart. Varmt välkomna säger jag till Kristina Sparre-Ljung, Anders Hansen och Gisela Nyberg. Hej och välkomna. Kristina, vi kan börja med dig. Du är Hjärt-Lungfondens generalsekreterare. Du har stenkoll på de största framstegen inom hjärtforskningen de senaste 4 decennierna.
Ja, det kan man säga.
Ja, kan vi kalla dig Queen of Hearts?
Ja, det vet jag inte riktigt, men det var väldigt ädelt.
Ja, det är ett fint namn, eller hur? Ja. Anders, överläkare i psykiatri, författare och programledare med stort intresse för hur rörelse påverkar vår hjärna och vårt mående. Mm. Och med tanke på hur mycket böcker du har sålt kanske vi kan kalla dig för Klöverkung då.
Ja. Ja, men absolut.
Och Gisela, du är forskare vid både GIH och Karolinska institutet. Och du inriktar dig på mat och motion hos barn och unga. Och du intresserar dig också för jämlika förutsättningar för barnens fysiska aktivitet. Nu ska jag hitta en sån här kortleksanalogi till dig också. Ja. Med tanke på att du hoppar in i den här panelen så sent som idag så är du ett S helt enkelt. Eller hur? Ja, ja, jag tackar. Jag är lite nöjd med det själv faktiskt. Ja. Hörrni, när vi pratar om ett ämne som psykisk ohälsa, då kommer det nästan alltid någon kommentar om att vi måste våga prata om det. Men när det gäller det som vi ska prata om ikväll då, kost, motion och så vidare kopplat till hälsa, så då är det inte riktigt så. Då är det nästan tvärtom. Vi översköljs av tips på olika motionsformer och dieter. Ibland känns mitt Instagramflöde som en enda stor träningspsykos. Är det här bra eller dåligt? Vad säger ni om det? Gisela, om du börjar.
Nej, men jag tänker att barn och ungdomar nås av otroligt många olika budskap varje dag, varje timme. Och det är jättekul att det är mycket fokus kring hälsa. Att det kommer upp på agendan. Men det är också jätteviktigt att det är sanna budskap som kommer fram där. Och därför tänker jag att vi som experter och forskare, att det är jätteviktigt att vi får ut de sanna budskapen.
Ja, jag tycker att det är relevant att poängtera att fysisk aktivitet har ingenting att göra med idrott och prestation. Det finns en megahälsoindustri idag där folk blir allt mer hysteriska och springer Ironman och vad de håller på med för någonting. Och är religiöst fanatiska kring vissa koster. Och det är väl fint om man vill vara det, men man behöver inte vara det. Fysisk aktivitet är något som människan är utvecklad för. Vad gäller våra hjärtan så vet vi väldigt väl att fysisk aktivitet skyddar mot hjärt-kärlsjukdom och också minskar dödligheten i hjärt-kärlsjukdom för de som är drabbade om man rör på sig. Problemet är att den typen av information, den bryr sig inte folk ett skit om. De säger det är intressant, men det förändrar ingens beteende. Att berätta om en fysisk aktivitet påverkar risken för våra kroppsliga sjukdomar. Det påverkar inte beteenden. Däremot så påverkar effekterna på hjärnan folks beteenden, för de är här och nu. Du blir mer kreativ nu om du rör på dig. Du minns bättre nu. Du blir mer koncentrerad nu. Så jag tror att man lite grann kan sälja in effekten på pumpen genom knoppen. Så
att just det. Men är det någonting som ni på Hjärt-Lungfonden tänker på också? Att det här med hjärt- och kärlsjukdomar är någonting som kommer sen, om man är då någorlunda ung?
Ja, jag tror att det är en ganska vanlig inställning och attityd. Att när man är ung så har det ingen betydelse, men det har all betydelse. Och det vet vi idag, tack vare forskning, att all typ av rörelse har betydelse från dag ett, eller så fort man faktiskt kan röra på sig. Och det är ju en missuppfattning och en desinformation egentligen, att det spelar inte så stor roll. Det spelar ju all roll. All rörelse spelar roll. Det tråkiga tycker jag är den här diskussionen kring mat. Att den är så otroligt så att säga, intensiv i Sverige. I Europa, jag sitter också i andra nätverk, europeiska nätverk och världsnätverk. Där är inte den här diskussionen, den finns inte, den förekommer inte. Och det är väldigt konstigt att den är så infekterad just i Sverige.
I Spanien undrar man sig lite chorizo,
ja.
Helt enkelt.
Kanske vi gör det. Och mer olivolja också.
Ja, eller hur? Ja. Men du som är forskare vid GIH då, alltså, men det här med rörelse, finns det någon liksom lägsta punkt för hur lite vi kan röra oss, eller är all rörelse bra rörelse?
Nej, men all rörelse är ju viktig för hälsan. Varje steg räknas. Och lite bättre än mycket, så att mer och mer forskning kommer fram till just det, att all rörelse är viktig.
Så även om man sitter och skruvar sig på stolen lite så här så.
Ja, men ja, kanske lite mer än så.
Mikrorörelse.
Väldigt, väldigt blygsamt.
Men Kristina, ni är ju samarrangör av det här Hjärt-Lungfonden. Det är en ganska anrik och gammal organisation. Hur länge har ni funnits egentligen?
Ja, väldigt länge. Sen Hjärt-Lungfonden startade i kampen mot tuberkulos 1904 faktiskt, med ett upprop av 50 svenskar ur alla samhällsklasser, därför att ett av fem barn dog i tuberkulos, och på den tiden så visste man inte någonting om behandling av tuberkulos. Senare så kunde man utrota tuberkulos mer eller mindre, i alla fall i Sverige, med olika behandlingsformer. Man lärde sig från början att inte spotta på golvet, sova i samma sängar och så vidare när man faktiskt hade tuberkulos. Det var en informationskampanj. Men senare så hittade man ju kanettvaccin och andra, och Sverige fick vårdinrättningar för det här etablerade. Hjärt-Lungfonden fanns ju då som organisation och så att säga, tittade på vilka andra folksjukdomar, och då var det ju hjärtkärl och lungsjukdomar, och det är ju enormt brett, så vi har forskning kring väldigt stort område.
Men när jag läste på inför det här samtalet så fick jag någonstans reda på, jag var antagligen genom er, att antalet dödsfall i hjärtinfarkt har halverats de senaste 10 åren. Det låter helt fascinerande. Hur kommer det här sig?
Ja, det är fantastiskt bra. Då ska man säga, det finns bra orsaker till det. Det vill säga att just i hjärtinfarkt som händetagandet av akutsjukvården i hjärtinfarkt har blivit fantastisk i Sverige. Den är framstående också internationellt faktiskt. Så att det är allt ifrån att larmen kommer, hela larmkedjan in, att man faktiskt åker till rätt mottagning, att det står folk beredda att ta emot. Det är en väldigt avgörande anledning. Men sen är det också så att vi upptäcker människor med större risk, högt blodtryck, höga kolesteroler och kan hjälpa dem. Men det är ju då ett långsiktigt perspektiv. Just akuta har blivit väldigt mycket bättre.
Men varför är hjärt-kärlsjukdomar så allvarligt sett som ett samhällsproblem?
Ja, det är ju faktiskt så att när man blir hjärt-kärlsjuk så är det kroniska sjukdomar. Mm. Det är ju faktiskt ingenting man behandlar och så går det bort. Utan du har för livet en kronisk sjukdom. Så vi blir bättre på att behandla. Men vi har allt fler människor som lever med sin hjärt-kärlsjukdom. Eller lungsjukdom också för den delen. Idag lever 2 miljoner i Sverige med hjärt-kärlsjukdom. Som går omkring och medicinerar dagligen. Och 1,3 miljoner medicinerar för lungsjukdom. Så det är stora grupper. Det kostar också samhället och det är stort lidande för individerna. Inte alla, men väldigt många. Och det påverkar vår livskvalitet. Mm.
Men hjärt-kärlsjukdomar, är det typiska välfärdssjukdomar, skulle du säga? De vi har idag?
De vi har idag, många av dem går att förebygga med kost och motion faktiskt. Mm. Vi vet att vi kan förebygga många hjärt-kärlsjukdomar ända upp till 80%. Mm. Och det är fantastisk forskning som har visat att det går. Så att skulle vi leva på ett annat sätt skulle vi senare lägga insjuknandet för väldigt många människor. Vi kanske utvecklar dem ändå, men senare lägga, vinna tid. Mm. Så att det egentligen är en investering att förstå och bära den kunskapen som finns idag. Att röra oss och äta på ett mer korrekt sätt. Enligt livsmedelsråden egentligen så skulle vi, många av oss, kunna förhindra eller senare lägga till insjuknande.
Ja. Mm. Vet du vad som hände 1967?
Ja, trafikomläggningen till exempel. Och jag föddes.
Wow, ja, vilket märkesår i svensk historia.
Ja.
Men vet du någonting som har med hjärtan att göra?
Ja, det var väl en operation här sen.
Jajamensan, världens första hjärttransplantation. Precis, i Kapstaden i Sydafrika.
Ja, exakt.
Och det här är ju helt fascinerande. Alltså, det är en sak att ta någon tablett eller för kärlkramp eller sådär. Men, men det här att byta ut ett hjärta mot ett annat, det är ju superfascinerande än idag. Även om det här hände för så många år sedan. Jag vågar knappt säga det, för då vet jag. Men nu 40 år sedan.
Ja, 53 år faktiskt.
Ja, jag försökte vara lite fin.
Får vi öva mattekunskap?
Försökte vara lite fin i kanten. Ja, jag är också där, så att det är lugnt. Vi sitter alla i samma båt.
Precis.
Men vad har hänt från den här första hjärttransplantationen fram till idag?
Ja.
Hur pass mycket enklare att få ett hjärta att inte sättas bort idag jämfört med på 60-talet till exempel?
Ja, det har förbättrats betydligt. Mm. Då dog de flesta inom bara några månader. Så idag pratar man om år, överlevnad av år. Men vi stöter bland annat ett projekt just nu som tittar på... Vi har inte tillräckligt många hjärtan för de hjärtsjuka som skulle behöva ett nytt hjärta. Så är det. Det är sant. Så idag pågår ett framstående projekt i Göteborg faktiskt för att titta på just att få pumpar att verka och klara av det här maskineriet i kanske 5, 6, 7, 8, 10 år tills man kanske hittar hjärtan, så att säga, öka överlevnaden. Men också, eller kanske ha en pump hela livet.
Ja, just det. Men också kanske att folk här och övriga Sverige att klickar i donationsregistret. Att
det är jättebra att göra det. Det har jag gjort.
Ja, vad bra. Du har ju tittat på, Gisela, nu vänder jag mig till dig här. Du har ju undersökt fysisk aktivitet och hälsa, inklusive risk då för hjärt- och kärlsjukdomar hos ungdomar. Hur viktigt är det egentligen att få till bra rörelsevanor och sådär för att må bra längre fram i livet?
Mm. Det är oerhört viktigt att skapa bra hälsovanor tidigt i livet. För man har sett i studier att om man är aktiv som barn så är det chansen större att man är aktiv som vuxen. Och det är ju många positiva effekter av fysisk aktivitet både på kort sikt och på lång sikt. På den fysiska hälsan, mentala hälsan och även akademisk prestation hos barn och ungdomar. Så det är jätteviktigt. Och om man tänker på längre sikt så är ju fysisk aktivitet till exempel jätteviktigt för att bygga ett starkt skelett innan puberteten till och med. Man brukar säga det att man sparar på benbanken. Så att ju mer man sparar som ung, ju mer kan man ta ut när man blir äldre i form av mindre risk för skador och mindre risk för frakturer. Och det citatet kanske inte håller längre i och med att bankerna inte fungerar på det sättet, jag vet inte. Och Och såklart då är fysisk aktivitet jätteviktigt för framtida hjärt- och kärlhälsa.
Mm. Så det är många, plus kring att röra sig tidigt. Men om man då inte rör sig tillräckligt som ung, då kan ni se några samband med då ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet?
Ja, och det som är viktigt är att med hjärt- och kärlhälsa är att man kan se positiva effekter redan hos unga på riskfaktorer för hjärt- och kärlhälsa. Till exempel att man får bättre blodtryck, man får lägre blodfetter, de farliga blodfetter till exempel, mindre glukos i blodet. Så det är jätteviktigt. Man kan ju faktiskt se kärlförändringar hos små barn redan. Så att det är viktigt att förebygga med bra hälsovanor tidigt. Det är en studie på GIH som har visat med 260 000 vuxna att de som var fysiskt aktiva som barn och var med i skolidrotten, att de sen rörde på sig mer som vuxna och hade en bättre kondition. Och vi vet att kondition, det finns ett direkt samband mellan en dålig kondition och risken att drabbas av sjukdom och förtida död.
Men är det då främst, alltså de barnen som rör sig som små, är det främst så att säga, livsstilen man som är viktig, eller är det liksom också själva träningen i sig, eller är det mindre viktigt?
Oj, det är både och skulle jag säga.
Ja. Som vanligt en kombination av flera faktorer.
Precis.
Ja. Du är ju idrottslärare i botten också. Du har ju också tränat barn och ungdomar i gymnastik, fotboll och sådär. Men hur är det egentligen med barn och rörelse idag? Rör barnen mindre på sig än förr?
Ja, och det är en svår fråga. För att om man ska veta det så behöver man titta på ha samma metod när man mäter för länge sedan tills nu. Men man kan ju se andra mått på att man rör sig mindre. Till exempel att barn och ungdomar har fått en sämre kondition. Det är en högre förekomst av övervikt och fetma. Vi vet också att skärmtiden ökar mer och mer. Och att den går ner i yngre åldrar. Och att det tar tid av den fysiska aktiviteten. Och vi har mätt i en jättestor studie på 3500 ungdomar aktivitet. Och ser att det är få ungdomar som når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det är endast 22% av flickorna och 44% av pojkarna. Och 10 timmar av sin vakna tid så är de stillasittande.
Ja, det är anmärkningsvärt.
Ja.
Anders, du har ju också kikat mycket på unga och rörelse i dina böcker. Och då handlar det om koncentration och en massa saker.
Ja, precis. Att fysisk aktivitet har visat sig då påverka i princip alla tankemässiga förmågor. Man blir mer koncentrerad när man rör på sig, man minns bättre, man blir mer kreativ och man tål stress bättre. Och dels finns det en långsiktig effekt, men det finns också en rent omedelbar. Man blir mer koncentrerad efter att man har rört på sig, till och med under. Och då kan man ju fråga sig, varför är det så? Det är ju intressant. Liksom. Varför är vi människor byggda så? Och det går inte att svara 100% säkert på, men den troliga förklaringen är att historiskt så behövde våra hjärnor är energiförbrukande. De bränner mycket energi, 20% av vår kropps totala energi. De är som alla andra organ utvecklade för att vara energisnåla. Vad betyder det? Ja, det betyder att de kommer bara funka så bra som de verkligen behöver. När har de behövt funka som mest? Ja, det var när vi rörde på oss. Det var då vi behövde vår koncentration som mest. Det var då vi behövde vårt minne. Då fick vi nya sensoriska intryck som vi behövde komma ihåg. Alltså, så att om evolutionen hade utvecklat oss utifrån dagens värld, då hade våra hjärnor funkat bäst framför en dator. Men det har den inte. Vi har bara haft datorer någon enstaka generation och det är alldeles för kort tid. Vi människor är i grund och botten likadana som för 10 000 år sedan. Så det faktum då att moder natur har byggt oss på ett sånt sätt att våra tankemässiga förmågor, de stärks när vi rör på oss. Därför att det var när vi rörde på oss som vi behövde de förmågorna som mest. Och då blir ju faktiskt fysisk aktivitet idag i vår värld ett sätt att hacka evolutionen. Att användas av ett sätt som vi utvecklade för att kunna funka bättre i vår moderna värld.
Just det. Det låter ju som att vi rent mentalt adapterar oss mycket snabbare till en ny verklighet än våra kroppar gör.
Ja, våra kroppar adapterar ju liksom inte alls. Nej. Hade vi varit utvecklade för dagens värld så skulle våra hjärtan stärkas av att vi sitter i soffan och äter chips och kollar på Netflix. Ja. Och så är det inte, därför att den här moderna världen, hur naturlig den än känns för oss, så är den egentligen djupt onaturlig. Vi stoppar i oss alla kalorier vi kommer över därför att vi levde under ett enormt hot av svält. Svält var förmodligen det största hotet mot vårt överlevnad. Mm. Och vår energibalans beror inte bara på hur mycket mat vi äter utan också hur mycket energi vi gör av med. Och det kostar energi att röra på sig. Mm. Och det är därför vi har den här latmasken i oss. Mm. Stanna kvar i soffan. Bränn inte dina dyrbara kalorier. Vi är lata av naturen. Och någon sa en gång att men om man har BMI 30 då har man ju liksom energi av att ta runt midjan. Mm. Varför är man ändå lat av naturen? Mm. Och svaret på det är förmodligen att vi aldrig haft BMI 30 under vår historia. Mm. Övervikt har varit ett obefintligt problem. Hotande svält har varit ett gigantiskt problem. Mm. Och det gör att när vi tappar vikt, även om det är från BMI 30, så tolkar våra kroppar och hjärnor det som att det är i hotande svält. Och då drar kraftfulla mekanismer igång som driver vår aptit och som också vi gör, sänker vår basal metabolism. Och det gör att det är svårt att banta. Mm. Så att vi har den här latmasken i oss och nu så bygger vi, och med hjälp av den då, eller på grund av den, så har vi byggt ut fysisk aktivitet i våra liv. Mm. Och nu har vi då med hjälp av elskotrar och matleveranser till dörren plockat bort de absolut sista stegen. och nu så står vi där liksom och så märker vi att vi förlorade något viktigt. Ja, vi behövde ju det här. Moder natur har byggt oss här. Och det tror jag vi får hitta smarta sätt att bygga in i våra liv.
Ja, det var några längst bak som hatade elskotrar.
Ja, exakt. Och det behöver liksom inte vara att gå på gym, utan det kanske är att cykla eller gå till jobbet. Och sådär. Ja. Bort med kopplingen från idrott och prestation. Mm. Det här är något som vi som art behöver. Ja. Och som sagt, vi är däggdjur byggda för här och nu. Så när man säger, pratar om vad som kommer hända 20-30 år fram i tiden, om risk för demens eller risk för hjärt-kärlsjukdom och så, och cancer, då säger folk, ja det är kanske intressant, men de ändrar inte beteenden. Nej. Det funkar inte så. Mm. Och det är därför jag tror att de här effekterna på kognitiva effekterna är så relevanta att lyfta upp, inte minst för barn. Du blir mer koncentrerad här och nu. Det kom en studie för 2 veckor sedan som visar att du blir bättre på dataspel av att vara fysiskt aktiv. Ja. Sporta 15 minuter innan du spelar och du blir mer, bättre på spelet. Det är ett bra argument. What's in it for me till en 14-åring? Varför ska jag ut och springa? Du blir bättre på dataspel. Det finns ingen antagonism mellan de båda. E-sportgymnasiet, det finns faktiskt ett sånt som ligger i Sundsvall. De har daglig fysisk aktivitet på schemat därför att de måste prestera på maximal nivå vad gäller koncentration och reaktionsförmåga. Och det får de om de rör på sig. Mm. Och det tycker jag, att lyfta fram det tycker jag är viktigt för att få barn att röra på sig. Mm. Liksom, what's in it for me? De just kommer inte att lyssna på hjärt-kärlsjukdom och demens. Nej. Det finns inte en 14-åring som lyssnar på det. Det finns inte en 45-åring heller, kan jag säga.
Nej, jag har förträngt det hela mitt liv, kanske.
Ja, men exakt. Ja. Vi är sådana. Vi ska vara sådana. Ja. Så att, vi ska inte kunna se decennier framåt.
Chipsen ska ner, helt enkelt.
Chipsen ska ner, exakt. Ja.
Men Gisela, har du något annat tips för att få barn och unga att röra sig mer? Än det Anders sa, att man motiverar med att det blir bättre på dataspel också.
Ja, nej, men det är ju en stor utmaning att få våra barn och ungdomar mer aktiva. Mm. Det är ju attraktivt att vara inomhus med dataspel och skärmtid och... Ju äldre de blir, ju svårare blir det ju. Så att, men vi behöver samverka. Mm. Det är det viktigaste. Och ju mer jag har jobbat som forskare, ju mer inser jag att samverkan är viktig. I skolan så är det en jättebra arena för att nå alla barn och ungdomar, oavsett vad de har för bakgrund. Mm. Men, och där pågår det jättemånga bra initiativ, som till exempel organiserade aktiva raster, rörelsepauser under lektionerna, idrottstimmar. Men skolan kan inte göra allt. Vi vet att barn och ungdomar rör sig som minst när de är hemma, när de är lediga. Så vi behöver nå föräldrar. Vad kan föräldrar göra? Jo, sluta skjutsa sina barn. Mm. Vara bra förebilder, för vi vet att barnen gör som vi gör. Sitter vi med telefonen så gör de också det. Så att, vi behöver vara bra förebilder. Mm. Och sen är det också viktigt att samhället satsar på att stimulera bra miljöer, fysisk aktivitet, grönområden, utegårdar i skolan och förskolan. Att man inte bygger bort det. Det är jättemånga byggföretag som nu bygger bort våra områden, speciellt i Stockholm. Det finns vissa områden här i Stockholm där man knappt kan röra sig. Utegårdarna på förskolan ligger på taken av husen. Flera ställen i Göteborg redan. Det är hemskt, tycker jag. Så att vi behöver jobba tillsammans, och på GIH jobbar vi nu med ett stort byggföretag där vi tillsammans gör en checklista för att de ska veta när de bygger, hur gör man, hur bygger man hälsofrämjande skolor. Och det är jättespännande, tycker jag, att jobba tillsammans med dem. Vi jobbar med möbelföretag, ett stort matföretag För att de ska veta hur ska de nå ut med sina hälsobudskap, göra produkter till familjer, till barn för att främja hälsa. Mm. Så vi behöver jobba tillsammans. Det är nyckeln till framgång, tror jag. Mm.
Men det låter ju som att, att vi måste tänka holistiskt kring det här och att det ska genomsyra alla delar av samhället. Hur pass mycket tänker ni inom Hjärt-Lungfonden på det här? Eller liksom, är det mer att ni satsar på hardcore-forskning eller börjar ni liksom kika på vad man kan göra liksom i en mer samhällelig kontext också?
Det gör vi också. Vi har satsat ganska mycket på samling pengar till forskning och det gör vi fortfarande i vårt huvudområde därför att vi säger att forskning leder till bättre diagnostik, till bättre metoder att behandla, till att utveckla vården men också till kunskap om en hälsosamma livsstil. Sen kan vi inte göra allt utan vi jobbar tillsammans med andra aktörer för att föra den kunskapen ut och få andra att använda den så att det blir bäst men just i samverkan bland annat med GIH och andra aktörer. Vi påverkar också, har ett opinions- och påverkansarbete för den här frågan och arbetar med andra organisationer. Så att det är liksom vägen fram. Att hitta lösningar tillsammans och påpeka hur viktigt det är underbyggt av vetenskaplig forskning, annars blir det fel.
Ja. Men du pratade innan när vi satt upp i Green Room om det här med att du tyckte liksom det tog ganska lång tid att implementera forskning, eller från att forskningen liksom visade ändå att det här bör vi göra till att det liksom faktiskt implementeras både inom sjukvården och samhället.
Ja, precis. Det finns faktiskt studier som visar på att en ny behandlingsriktlinje, till exempel en medicinsk behandlingsriktlinje, tar i snitt 7 år att implementera i vår svenska vård. Och det tycker vi på Lungfonden är på tok för länge egentligen. Man hoppas att det går fortare. Och ibland kan det gå fortare, som du sa, Anders, att det kan gå fortare med opinionsbildning. Det vill säga att folket själv tar tag i frågan. Och du hade ett exempel på det. Men om man tittar då på det som är beräknat, så är det snitt 7 år. Mellan 3-17 år. Mm. Och det är klart, vad förlorar man då i människoliv eller livskvalitet eller annat när det tar så lång tid? Så, ja, det tycker vi på Hjärt- Lungfonden. Lite snabbare faktiskt vore bra. Om forskningen finns och de vetenskapliga beläggen finns, då borde det gå fortare. Mm.
Men ni som forskare då, kan ni se ett problem med att det är svårt för forskningen att nå ut till samhället?
Alltså, vi behöver ju som forskare bli bättre på det och få ut den också. Mm. Och bli snabbare på att få ut den. Och vi jobbar ju jätteaktivt för att nå politiker och beslutsfattare att få ut det som vi får fram, helt enkelt.
Mm. Ja, nu är jag kliniker, så det, jag slogs liksom av det jämt när jag gick på läkarlinjen sedan dag ett, att det här är sjukt cool kunskap. Vi kan liksom blicka in i själen, vi kan titta in i våra hjärnor, vi förstår hur det här funkar. Varför stannar den här kunskapen i ett laboratorium? Mm. Varför finns det bara på ett sjukhus? Det här ska ju ut. Alla ska ju känna till det här. Jag vill inte sitta och göra hyllvärmare som ingen läser till rapporter. Det är helt poänglöst. Mm. Ut med den här kunskapen. Och den här diskussionen hade jag med en kollega och kompis som heter Carl-Johan Sundberg på KI många års tid. Och vi sa det, att varför finns all den här fantastiska forskningen om hur viktig det är för fysisk aktivitet? För hjärnan, för våra gener, för vårt åldrande, för skydd för sjukdomar. Och så kommer det inte ut. Det som skrivs om det är en massa floskler. Liksom. Och så till slut så sa vi får skriva en bok om det då. Liksom. Och så får vi försöka göra det som presenterar det här på ett sätt som är korrekt, men ändå kul att läsa. Man kan liksom inte bara bombardera med fakta, för även de mest övertydliga budskap kan drunkna om man sprayar ner folk i fakta. Det här handlar om att berätta, för vi hänger inte upp fakta på bara, det är inte så våra hjärnor funkar. Vi behöver en berättelse, vi behöver känna någonting. Mm. Då tar vi till oss saker. Och det där, så skrev jag den här boken till slut, och så gick den bra, så fortsatte jag skriva böcker och... Det går att förändra sånt där. Mm. Det går att föra ut den här kunskapen. Det är inte lätt, men man måste göra det på ett sätt så att det känns. Så att det går att ta till sig enkelt, men inte för enkelt. Det är som Einstein säger, så enkelt som möjligt, eller sa, men inte enklare. Liksom. Mm. Det finns en sweet spot i det här att presentera det här. För nästan alla är intresserade av det här. Det här är ju berättelse om en själv. Herregud, hjärtat, det är mitt liv. Liksom. Hur coolt är inte det egentligen?
Ja, jag är inspirerad nu. Ja.
Predika för Karin.
Ja, precis. Gisela.
Nej, men jag tänker också som nu har ju då politikerna bestämt att det ska bli 100 mer idrottstimmar i skolan. Och det är jättebra, jättepositivt. Men det ska också vara en fysisk aktivitet mer under skoldagen. Men då hör man från många lärare att hur ska vi göra det här nu då? Hur ska vi genomföra det? Mm. Vem ska göra det? Och vi har inga lokaler för det. Och vilken slags aktivitet ska vi göra? Vilka är bäst?
Jag var och besökte en skola i Göteborg som heter Jättestenskolan när vi spelade in den här serien för SVT. Och det var ligger i ett problemtyngt område utanför Göteborg. Och där hade man infört pulspass. Varje dag man inte har skolgymnastik så har man pulspass. 25 minuters pulshöjande, 70% av maxpuls. Så att man blir svettig. Barnen fick ha på sig ett pulsband. Och sen så fick de göra saker som inte innebar tävling. Det var inga tävlingsmoment men en massa annat som fick pulsen. Så använde man de här pulsuppgifterna till att räkna medeltal i mellanstadiet, till att göra grafer i högstadiet så att det var pedagogiskt, kroppskännedom i biologin och så vidare. Och så bytte de dessutom gympalärare så att de ordinarie gympalärarna hade inte de här pulspassen så att det inte var någon typ av betygspress under det här. Och antingen var de här ungarna då nordkoreansk drillade att säga att det här var toppen när vi var där och filmade. Det är fullt möjligt, men jag tror faktiskt inte det. De tyckte att det var kul. Och rektorn där på skolan som hade drivit det där, hon berättade att de hade varit 3 gånger 25 minuter. Och då så sa jag, hur har ni gjort med det här? Liksom, har ni tagit bort matte och svenska? Nej, vi har gjort det obligatoriskt, men vi har lagt det utanför schemat. Jaha, så det betyder att ni går extra i skolan här. Ni går 75 minuter extra varje vecka. Exakt, så gör vi här. Take it or leave it. Det tyckte jag var ett elegant sätt att lösa det. Och där hade antalet niondeklassare som gick ut nian med godkända slutbetyg mer än fördubblat sedan de införde det här. Och då sa jag till rektorn, det var inte bara det här ni gjorde andra saker också. Hur vet ni mycket som berodde på det här? Och rektorns bedömning sa att det kan vi inte veta, men det här bedömer jag är det enskilt viktigaste. Och framförallt så var det inte bara den akademiska poängen, alltså att eleverna presterade bättre akademiskt, utan de mådde bättre också. Så att det går att hitta lösningar, jag är helt övertygad om.
Men varje gång man hör om en sån där solskenshistoria kring någon skola som har infört någon ny metod, så känner man ju så här instinktivt, varför gör inte alla så?
Och det undrar jag också.
Ni har inget svar på den frågan.
Alltså det är så stor variation mellan olika skolor, och det är ju så att vissa skolor är mer engagerade och vissa skolor är mindre engagerade. Men det gäller att hitta de lätta lösningarna så att man ger kunskap till dem. Vad kan de göra på ett enkelt sätt? Och hur kan de lösa det så att man får igång fler skolor?
Ja. Men det Anders var inne på tycker jag är intressant. För du har ju också kikat på hälsa kopplat till jämlikhet. Alltså hur vi kan främja en hälsosam livsstil i områden med låg socioekonomisk status. Kan du berätta lite om det här?
Ja, det är ett projekt som har fått stöd från Hjärt-Lungfonden dessutom, som heter En frisk generation, där man har varit ute i 17 olika ställen i Sverige. Och där har man då samarbete med kommunen, och så samlar man familjer 2 gånger i veckan i resurssvaga områden. Så att man gör aktiviteter tillsammans, och det har varit väldigt framgångsrikt. Så att man gör en aktivitet på vardagen och en aktivitet på helgen. Och hela familjen kan komma med syskon och sådär. Så håller man på ett år. Och efter varje aktivitet så får man en hälsosam måltid. Så att man inte känner att man måste gå hem och laga mat. Utan att man kan göra det där. Och under de här måltiderna då så sitter det en hälsokoordinator med. Och pratar om hur ska man äta. Hur ska man röra på sig. Hur ska man få till det här i vardagen. Vardagspusslet. Och det har varit... Jag tycker att det varit väldigt bra, för man har nått de här familjerna som annars är så svåra att nå. Så att, och sen samarbeta med lokala företag och skolan och hemmet. Så att det har varit ett väldigt bra projekt som vi ser också att det har haft en positiv effekt på risk för hjärt- och kärlhälsa hos både föräldrar och barn. Så att,
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men nu vänder jag mig till dig, Kristina, igen. Kolesterol, det är ju ständigt på tapeten när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Vad är det egentligen som är så farligt med höga kolesterolvärden?
Ja, det som är farligt med höga kolesterolvärden är att kolesterol är ett fett som flyter blod. Vi behöver kolesterol, ska man säga. Det är inte så att vi ska vara utan kolesterol. Men för mycket kolesterol bildar då plack i kärlen. Och plack i kärlen skapar förträngningar och det blir stela kärl. Och kärl som fungerar sämre. Och det kan ofta leda till någon typ av infarkt i hjärtat, hjärnan eller någon annanstans. Sitter den i hjärnan så är det ju en stroke då kanske. Så att det är det som händer, och därför vill man hålla ner kolesterol eller ha en balanserad kolesterolnivå i blodet.
Men, och vad är det man, förutom att röra på sig då, ska man undvika viss sort mat då?
Ja, det ska man väl också. Det finns ju faktiskt en rekommendation på hur vi bör äta. Och de flesta tror jag inte känner till att vi bör äta 500 gram frukt och grönt per dag. Även våra ungdomar bör äta enligt områden. Och det vi pratar om, kanske lite mindre det röda köttet och mer av fisk och skaldjur. Så det finns en annan balans kanske än den som råder. Jag tror att det vi vet är att man äter för mycket av de felfetterna, vilket också leder till åderförfettning.
Ja, men är det då de mättade fetterna man ska passa sig för framförallt då, eller?
Så är det. Så att det finns ju kunskap kring det här, men man får inte bli för teoretisk, för det är precis som Anders säger, blir man för teoretisk så blir det så att man kan inte ta till sig, utan det är väl viktigt att ha kontroll på sitt eget kolesterolvärde och veta att man ligger bra och att det går att förändra med bra vanor, kostvanor.
Du, Kristina, vad är det största skulle du säga som har hänt inom hjärtforskningen under de senaste åren?
Ja, det har jag nämnt. Det vill säga, det är ju då statiner och blodtryckssänkande medel. Men i övrigt så handlar det också om att till exempel trombolysbehandling vid stroke är en annan faktor. Men också kunskap om det vi pratar om, mat och hälsa. Det som är på gång nu, det som är viktigt nu, där Hjärt-Lungfonden bland annat har gjort sin största satsning någonsin. Det är en stor befolkningsstudie som kallas för SCAPIS. Där vi har undersökt 30 000 individer i hela Sverige mellan 50 och 64 år. Hela syftet med den studien är att följa de här människorna och se vilka utvecklar sjukdom och vilka gör det inte. Och försöka hitta markörer. Varför utvecklar man sjukdom? Och använda den kunskapen för att i framtida generationer kunna upptäcka människor som har risk att utveckla sjukdom. Så att dagens 50-64-åringar kommer hjälpa vår nästa generation. Målet är att förhindra sjukdom överhuvudtaget. Att de som har risk att fånga in dem, att det inte blir en allvarlig stroke eller en allvarlig infarkt eller kanske också KOL eller astma, att kunna avhjälpa det innan vi faktiskt blir sjuka och kunna individanpassa behandlingar. Det kan vi inte idag. Det är väldigt dåligt på det området. Vi har en behandling och så sätter vi in den för alla. Vi väger olika, vi ser ut olika. Ingen ser ut som någon annan på insidan. Vi är alla olika på utsidan. Lika olika är vi på insidan. Det betyder också att behandlingar måste börja individanpassas. Samma sak med motion faktiskt. Det finns ett generellt råd, men vi vet också att har man en viss förutsättning så kanske man behöver ett annat råd som är mer anpassat för mig. Och det är ditåt vi går, och det är den kunskapen vi behöver för att kunna hjälpa människor bäst.
Anders, jag hörde att du tänkte bli kardiolog en gång i tiden, alltså hjärtläkare. Vad hände egentligen?
Ja, men det tänkte jag faktiskt. Alltså det är det näst mest intressanta organet. My second favorite organ, som Woody Allen säger. Det som hände var att jag stod i en obduktionssal och höll en hjärna, och sen så fattade jag att det här är allt. Det här är själen liksom. Det här är alla minnen, det här är alla känslor, det här är allt. Och jag har också en sån här. Och där utspelas allt jag har upplevt. Min upplevelse av att finnas, som är så icke-materiell, äger rum i materia. Och jag kan fortfarande inte greppa det. Jag tänker på det alldeles för mycket. Ohälsosamt mycket. Det är så otroligt fascinerande. Så det var det som gjorde att jag blev. Men jag var också med, minns jag, på en bypass-operation. Och den här hjärnan som såg ut som grådaskiga korvar packade, den var liksom så dö oansenlig. Men att hålla ett hjärta som slår i allt annat än oansenligt. Det bara bokstavligt talat vibrerar av liv. Och det är fantastiskt att det klarar att göra det 80, 90, ibland 100 år. Liksom. Men jag är ändå glad att jag till slut valde själen istället för pumpen, måste jag säga.
Så det var ingen riktig Sliding Doors historia, det var ett medvetet val, kan
man säga. Ja, det var det faktiskt. Ja.
Men vi har pratat mycket om det här med att tänka på motion för att få mindre problem med hjärt-kärlsjukdomar när man blir äldre. Men, och det känner ju ganska de flesta till, men det kan också ge folk en mer funktionell hjärna som äldre. Kan du berätta någonting om det?
Ja, absolut. Att hjärnan blir faktiskt mindre, den krymper. Delar av hjärnan krymper när vi blir äldre. Och den utvecklingen börjar tyvärr tidigt, kring 30-årsåldern. Och därefter så krymper vissa delar av hjärnan till och med upp mot 1% per år. Och den utvecklingen har man alltid trott varit oåterkallelig, att det inte går att bromsa det. Men det har man kunnat se, att det kan man bromsa med fysisk aktivitet. Och det är också så att fysisk aktivitet skyddar mot demens. Och bara för att sätta det i kontext då, så plöjs det in pengar i demensforskning, men det har inte kommit så värst mycket ur den, tyvärr. Det finns ingen bra medicin mot demens. Det finns några halvdana bromsmediciner, och där kunde man för ett par år sedan visa att fysisk aktivitet minskar risken för demens med någonstans mellan 30-40%. Mm. Kanske mest för Alzheimer. Och det är otroliga siffror. Mm. Hade det varit ett läkemedel, hade det varit världens mest sålda. Mm. Och nu var det här något som styrmoderligt hamnade i hälsobilagan. Mm. Därför att man associerade det med jogga. Liksom. Hur viktigt kan det vara att jogga? Mm. Det är det vi felaktigt har tänkt kring fysisk aktivitet. Kopplat det till idrott. Och också vad gäller demens, att den som är drabbad av demens kan faktiskt bromsa sjukdomsutvecklingen om han eller hon är fysiskt aktiv. Det går inte att backa ur demensen, det går inte, men det går att bromsa sjukdomsutvecklingen. Så det är jätteviktigt ur det perspektivet. Men det är ingen som bryr sig om det, för vi tänker inte 3-4 år framåt i tiden. Det är därför man måste säga att du blir mer koncentrerad nu, du minns bättre nu, du blir mer kreativ nu.
Men det du kommer ju ofta in på det där, just att så här, hade rörelse varit en medicin, så hade den varit helt outstanding och hade liksom fått en massa pengar och resurser och sådär. Men nu är det bara inom citattecken liksom att man rör på sig lite grann. Hur känner ni andra kring det här, just att det är så himla enkelt uppenbarligen att i alla fall uppnå vissa fördelar när det gäller så mycket, inte bara liksom hälsa kring hjärt-kärlsjukdomar utan också mycket annat?
Det är mycket annat också, för det är faktiskt så att det förebygger även cancer till exempel, ända upp till 30%. Vår livsstil kan förebygga även cancer upp till 30% av de cancerfall som finns. Så att det är, och jag pratar om hjärt-kärl upp till 80%, så det finns mycket bevis för att all rörelse är bra. Och det handlar precis om det som Anders säger, alltså rörelse, det handlar inte om att dra på sig jogging och vara svettig, utan gå trappor, gå till mellan möten, ta dig, liksom bär din kasse, gör det. Det är inte farligt. Vi behöver inte liksom ha vår rullvagn, utan bär den så länge det är möjligt faktiskt. För det är viktigt för pumpen och det är viktigt för konditionen. Mm. Det tror jag att förändra. Vi, som du sa, vi bygger bort alla tillfällen. Jag menar, när vi gick hit från, vi var kontor på andra sidan stan, när vi gick hit, och då rullar man förbi i sån här, utan, det var ett enda hjul och så är det en ståplatta. Då tänker jag, vad synd att han, den här killen, inte gick. Liksom, det är vilken dålig investering. Jag tycker att det är en investering nämligen. Det är en investering, det är den bästa investering man kan göra, förutom i forskning, som ger alla de här svaren. Men det är faktiskt i sin egen rörelse. Så att man kan göra två bra. En är forskning, för det ger alla svaren. När vi har svaren, då kan man göra dem, eller använda de svaren. Mm.
Men vi har pratat lite grann om hur man får yngre att röra på sig mer. Men när det gäller då, när jag tittar ut över publiken, det är kanske inga gymnasieungdomar direkt. Eller någon enstaka.
Nej, men det där är faktiskt, det finns ju forskning som visar, man måste bara säga det. Det finns ju forskning som visar att de största hälsovinsterna har faktiskt, ju äldre man är, så behöver man ganska lite rörelse för att ha en stor hälsovinst. Så att jag skulle vilja säga, några som verkligen tjänar på att röra sig, så är det liksom gänget här.
Jag hör dig.
Ja. Vi
men,
alla.
Men kan ni ge några, har ni några privata eller liksom forskningsmässiga tips kring hur vi ska röra på oss mer när vi inte känner motivation eller när vi är stressade och trötta och inte liksom orkar ta tag i det här med rörelse?
Jag tycker Anders har svarat på det. Det är liksom, den lilla rörelsen har stor betydelse för att faktiskt få vinsten nu. Mm. Så när man känner sig som tröttast, det är kanske då man behöver det som mest. Mm. Inte varje gång, men att motivera sig själv till att gör något litet då. Gå ut och ta 10 minuter, det är bättre än att ta 50 minuter. Det behöver inte överdriva, men 10 minuter räcker då.
Men behöver vi alla tajta träningskläder och appar och sådär? Eller? Det är kanske en självbesvarande fråga. Ja.
Nej, men det är ju viktigt att man kommer ifrån just det. Liksom att det blir mer naturligt. Och att man, jag tror att det viktiga är att man inte har motivationen att försöka hitta den. Och liksom hitta något kul. Någonting man tycker är roligt att göra. Mm. Så att man håller kvar vid det. Liksom. Och det viktiga är ju egentligen inte vilken aktivitet man väljer. Utan att man gör den. Mm. Så att att,
jag tror inte man ska dissa någon form. Den som passar, det gäller att hitta sin egen grej. Det är väl det som jag gör individuellt och förstår liksom att värdet är nu. Det som passar mig är bra, men att det ska vara prestationsbefriat egentligen.
Och lära sig mer om de här sakerna också. Jag tror att ju mer man sätter sig in i det, desto mer motiverande blir det. Liksom. Mm. Och också att inse att vi är lata av naturen därför att vi ska vara lata. Mm. När jag ligger i soffan och hittar på ursäkter och kollar på mer film, då gör mig gärna det den ska när den försöker hitta på ursäkterna. Samtidigt så tänker jag ju liksom att jag tänker inte låta mina förbannade gener styra mig. Det är jag som bestämmer. Det funkar inte jämt, men någon gång får du ut mig i alla fall. Liksom.
Ja.
Så att, och försöka hitta något kul, absolut. Men en del tycker inte att någonting är kul. Vi har olika mycket spring i benen, delvis av genetiska orsaker. Vissa tycker inte att någon motion är rolig. Och då har man frågat folk i vissa av de här studierna, tyckte du att det var kul att röra på dig? Och då säger en del, ja det var toppen. Och andra säger, nej det var skittrist. Men även de som tyckte det var tråkigt fick i det fallet förbättrad kreativitet. Så de kognitiva effekterna tycks i alla fall delvis vara oberoende om man tycker det är roligt. Så bara för att man inte tycker det är kul är tyvärr då ingen ursäkt. För...
Ja, just det.
Så ta det som är minst tråkigt.
Ja, eller hur? Precis. Ja.
Jag tänker så här att när man pratar med de som rör sig allra minst, det är ju flickor, äldre flickor i utsatta områden. Där frågar, det är få som frågar dem, vad vill ni göra? Det är viktigt att just fråga de som rör sig minst vad de vill göra, så att man sen kan få till det. Liksom. Man vet till exempel att de kanske inte vill vara med, de kanske vill vara med i organiserad idrott, men de är inte med där. Och vi ser nu i utsatta områden att det blir färre och färre föreningar, det blir färre och färre ledare som vill leda. Så att vi behöver komma på nya sätt. Att få barn och ungdomar att röra på sig. Man kanske inte ska tänka det traditionella. En ny form av föreningar. Eller kanske inte ens föreningar. Jag vet inte. Nej. Men tänka nytt.
Det låter bra. Kristina, om vi blickar framåt. Vilken forskning skulle du vilja lyfta fram som viktig för att vi ska få ännu hälsosammare hjärtan och lungor i framtiden?
Men jag tror ungefär det är en studie som vi håller på med som heter Skapis, och det är liksom en del av framtidens forskning att skapa förutsättningar. Man ska veta det att vi lever väldigt annorlunda idag än för 30 år sedan. Vi sitter mer som jag pratat om och vi äter annorlunda, två väldigt basala saker. Och ska vi forska och hitta korrekta svar, då måste vi ha bra material att forska på. Vi måste ha uppdaterat material. Vi kan inte ha material från 90-talet. Det funkar inte för dagens studie. Så dagens studie måste baseras på material från nutid för de levnadsvarna och det sätt vi har. Och det är den här skapestudien som handlar om avbildning av hjärta, lunge, kroppsförfettningar, ådror och så vidare. Men också ett antal olika mätningar på cirkulation och annat. Och också blodprover och livsstilsinformation. Den där kombinationen är faktiskt helt världsunik. Den finns bara i Sverige just nu, så som den ser ut på 30 000 individer. Och den är en potential för att komma ganska långt. Det som behövs då, det är mycket resurser för att kunna gensekvensera till exempel. Sätta biomarkörer så man kan läsa av så mycket som möjligt i det här materialet. Så snabbt som möjligt för att få de här svaren. För att kunna ge individuella råd, för att kunna ge individuell behandling. För att hitta människor med risk. Så det här handlar om, det är faktiskt pengar snabbt. Det kommer ge oss ganska bra svar på fräscht material. Vi måste använda det vi har nu.
Ja, vad säger ni andra då? Framtida forskning, är det någonting ni skulle vilja att det skulle satsas mer resurser eller pengar på?
Jag tror inte det är forskning som behövs mer. Det här kunskapen kring fysisk aktivitet och hur viktigt det är, det vet vi nu. Det är inte det som behövs. Det måste man få ut det här.
Men forskning och hur man får ut forskning
ja,
då?
Kanske. Metafrågeställning. Men Stadium gjorde en stor enkätundersökning i december där de frågade folk som motionerade, varför motionerar du? Och då sa 36% att de gör det på grund av kognitiva effekter. Och jag trodde, 2014 så gissade jag att om 20 år, alltså år 2034, då kommer majoriteten av alla som motionerar göra det av kognitiva effekter. Därför att de effekterna är så kraftfulla. Då kommer det ha sjunkit in. Men det verkar faktiskt som det går fortare. Och redan nu då så är det 36% som motionerar. Så det går att få ut det här. Det går att förändra beteenden. Och på Karolinska sjukhuset i Huddinge som man numera infört sådana braining-pass där man tränar i olika psykiatriska diagnoser. BUP-kliniken i Örebro som är en av de största i landet, alltså barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro, erbjuder alla tonåringar som söker för ångest fysisk aktivitet i gruppform. Och de har jättefina resultat på tonårstjejers ångest. Så att, det är inte det att kollegorna, mina psykiatriska kollegor, inte har trott på det här, utan det måste, patienterna måste tro på det. De måste fatta att det här är en behandling. Och det har de börjat göra med. Så jag ser många tecken på att det går åt rätt håll faktiskt.
Mm. Bra. Jag tänkte att vi har ju några minuter kvar. Ska vi se om det finns några frågor från publikens sida? Jag tror att vi har någon mick någonstans, va? Är det någon som har någon fråga till någon i panelen? Där har vi någon fråga. Där. Det här är alltid lika spännande, tycker jag. Ingen press.
Hej, Flora heter jag. Jag tänker på återförfattning eller hjärthälsaren generellt. Och kost kontra träning. Vad är viktigast? Och kan man kompensera om man liksom är en godisgris och man kompenserar med lite mer träning? Är det samma mekanismer i kroppen?
Är det Gisla som...
Nej, jag tror att det är mer Gisla.
Jag tror faktiskt inte att det går att kompensera och välja egentligen. Det jag vet, det som Maj-Lis Elenius senast pratade om igår när jag träffade henne och hade en föredrag, det är att, vart femte dödsfall i ett kärlsjukdom skulle kunna förhindras genom förändrade kostvanor. Så det har en stor impact. Men vi har också hört här hur impacten genom fysisk aktivitet har betydelse. Så jag tror faktiskt att man inte kan ersätta eller säga att om jag motionerar och äter jättemycket godis så liksom kompenserar varandra. Det är något feltänkt, utan det är helheten tillsammans. Det tror jag både Maj-Lis och andra och ni också skulle instämma i som forskare. Nej, jag tror inte att du ska byta det ena. Utan tänka om vad kan vara lika gott, men av någon annan sort än bara smågodis.
Smågodis är väldigt gott.
Kan det vara?
Men när vi är ändå inne på det här med kost och livsstil och sådär. Det var ju i Facebook-eventet så ställdes ju en fråga kring det här med vin då. Om ett glas rödvin, kanske ett litet glas rödvin per kväll då, möjligtvis kan ha några positiva hälsoeffekter när det gäller hjärtat.
Jag citerar Maj-Lis Elenius igen då, som då säger, och faktiskt Carl-Johan Sundberg som vi träffar också, som säger så här. Att man kan inte entydigt säga att det är att rekommendera en viss mängd vin, ens rödvin, till alla individer. Det handlar om den enskilda individens förutsättningar. Är man en väldigt hälsosam, frisk och har inte någon typ av sjuklighet, så kanske det till och med kan ha viss positiv effekt. Men om man har någon bär på någonting, så kan det ha negativ effekt. Och det finns alltid risk. Alltså, cancer och alkohol har man ju kommit fram till en ganska stark relation. Så att det finns ingen entydig rekommendation att man ska göra så. Utan det är faktiskt upp till var och en. Den individuella. Så att nej, tyvärr.
Det får inte vara någon liksom fanatism kring det här. Herregud, ett glas vin. Det är liksom, vi kan inte leva asketiskt på det här sättet. Det funkar inte så. Det är inte livet. Nudja folk att ta små steg åt rätt håll. Säg inte åt folk att motionera, springa maratonlopp, utan gå lite grann. Var lite mer noga med vad du äter 2 dagar i veckan då, istället för 7. Och hacka inte på de där 5 övriga dagarna, utan var nöjd med de 2 du gör. Ta små steg åt rätt håll. Det får inte bli någon hälsofascism av det, för då blir problemet att då stöter man ifrån dem som behöver göra de här förändringarna mest.
Bra. Hörrni, tack för att ni delar med er av era hjärtefrågor.
Ja.
Hur avslutar man då en sån här ett kväll med hjärtkoppling? Är det Heart of Glass med Blondie, Owner of a Lonely Heart med Yes? Nej, det finns bara en låt egentligen, och det är ju Låt hjärtat vara med Sonja Hedenbratt, eller hur? Ja. Hörrni, ge en stor applåd till Kristina Sparrejung, Anders Hansen och Gisela Nyberg. Tack för att ni lyssnade. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej då!
Samtalet från Nobel Prize Museum spelades in på Alla hjärtans dag den 14 februari 2020. Tekniker på plats var Oskar Ulfheden. Stöd gärna Hjärt-Lungfondens arbete. Mer om det kan du läsa på hjärt-lungfonden.se. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.
Och det ordnar sig för dig. Glöm inte bort att låt hjärtat vara med. Glöm för all del inte det. Är du fattig eller rik som ett troll, i dur och i moll, glöm inte det. Låt ditt hjärta vara med. Låt ditt hjärta vara med.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.